Från kapitel 19 och vers 1. Sedan hörde jag liksom den starka rösten från en stor skara i himlen. Halleluja, frälsningen och härligheten och makten finns hos vår Gud. Ty sanna och rättfärdiga är hans domar. Han har dömt den stora skökan som fördärvade jorden med sin otukt och han har utkrävt hämnd på henne för sina tjänares blod. Och de sa igen halleluja och röken från henne stiger i evigheters evighet och de 24 äldste och de 24 varelserna föll ner och tillbad Gud som sitter på tronen och sa amen, halleluja. Och det kom en röst från tronen som sa prisa vår Gud, alla hans tjänare, ni som fruktar honom, höga och låga. Och jag hörde liksom rösten från en stor skara och liksom rösten av stora vatten och rösten av stark åska. Halleluja. Herren, vår Gud, allshärskaren, är nu konung. Låt oss vara glada och jubla och ge honom vår hyllning. Ty tiden har kommit för lammets bröllop. Och hans brud, hon har gjort sig redo. Hon har fått klä sig i skinande vitt linnetyg. Ty linnetyget är de heligas rättfärdiga gärningar. Och ängeln sa till mig, skriv, saliga är de som är bjudna till lammets bröllopsmåltid. Och han sa till mig, detta är Guds sanna ord. Och jag föll ner för hans fötter för att tillbe honom. Och han sa till mig, nej, inte så. Jag är Guds tjänare, liksom du och dina bröder och som Jesu vittnesbörd. Gud ska du tillbe. Jesu vittnesbörd är profetians ande. Och jag såg himlen öppen och se en vit häst och han som satt på den kallas trovärdig och sann. Och han dömer och strider rättfärdigt. Hans ögon var som eldslågor. På huvudet hade han många kronor och på honom var ett namn skrivet som ingen känner utom han själv. Han ledd i en mantel som doppats i blod och hans namn är Guds ord. De himmelska herrarna följde honom på vita hästar och de var klädda i skinande vitt linne och ut ur hans mun kom ett skarpt svärd som han ska slå folken med. Och han ska valla dem med en stav av järn och han ska trampa vinpressen för Guds allshärskarens stränga vredesvin. Och han har ett namn skrivet på manteln och på låret, konungarnas konung och herrarnas herre. Herre Jesus Kristus, vi tackar dig för ditt ord. Vi ber dig att vi ska förstå det och att det idag ska ge oss liv. I ditt namn, amen. Varsågod och sitt. Om du är här för första gången eller har dykt in just nu liksom i uppenbarelseboken, det här kanske är ditt första möte med det, ja, då får du väl ta ett samtal med mig efteråt. Ska jag försöka förklara lite mer vad det är vi är inne i för serie. Det här är en bok som är skriven i bilder. Starka bilder, men bilder. Bilder som handlar om den tiden som är nu, om den tiden som har varit och den tiden som var när den här boken skrevs. Det är så att säga ett andligt perspektiv på den värld som vi lever i. Den värld som är uppdelad i två riken. Den är uppdelad i världens rike och i Guds rike. Och den här beskriver kampen dem emellan. Och den beskriver också att i slutet så kommer allting skiljas. Det kommer finnas de som har tjänat Gud med sitt liv. Och det kommer finnas de som inte har gjort det. Och historien kommer att döma mellan de två. Den här texten kallas för bröllopet och skilsmässan. Den talar om bröllopet med Gud och de som har valt att lägga ner sitt liv för honom. Men skilsmässa mellan de som inte har valt att göra det. Bröllopet och skilsmässan. Jag kommer försöka tala om den här texten så gott jag kan. Jag kommer göra det utifrån tre rubriker. Jag kommer tala om målet med ditt och mitt liv. Att öva sig att hitta rätt. Och nåden att få lägga ner sitt liv i hans hand. Målet för livet, att öva sig att hitta rätt och nåden att få lägga ner sitt liv i hans hand. Johnny Martinsson predikade här förra veckan. Han bodde hemma hos oss några dagar och jag kan tänka mig att nästa gång så vill han bo hos någon annan. Dels så fick han en säng som gjorde att hans rygg gjorde ont. Men förutom det så märkte han att jag och han har olika liksom uppfattningar av tid. Så jag är lite mer av en tidsoptimist än vad han är. Han gillar att vara i god tid och det är inte min starka sida i livet. Så när vi skulle åka in till stan tillsammans när han skulle åka bort så sa jag så här, du kan gå lite tidigare så springer jag efter till bussen. Men han hittade inte busshållplatsen, han gick tillbaka och ställde sig utanför huset och jag tänkte 2 minuter räcker för att ta sig till busshållplatsen. Och Johnny stod och kollade på klockan där och hade med sig sin stora resväska liksom så här. Så kom jag ut och jag blev förvånad av att se honom stå där. Så jag tar väskan och så springer jag tillsammans med Johnny. Och när bussen glider in så glider vi på. Så vi hinner. Han var ganska anfådd Johnny där, får jag säga. Delvis jag med. Men det här var inte det enda. På lördagen så skulle jag iväg till en undervisningsdag. Jag hade blivit bjuden att undervisa Korskyrkan. Deras unga vuxna hade en helg där jag skulle få undervisa dem lite grann. Och temat var Framtidens kyrka. En av mina tidigare studenter på ALT hade bjudit in mig att undervisa förra året. Men hade inte möjlighet då, så nu blev det här året istället. För någon månad sedan eller så pratade vi lite grann om vad det här skulle vara för typ av upplägg. Och då sa han att vi är på en lägergård. Och förra året så var vi på Hjälmaregården med församlingen. Det här året så är du välkommen att komma. Och då så är det 10:00 första samlingen är. Och den andra samlingen den börjar runt 12-tiden, något sånt där då. Så jag noterade i min kalender allting som jag tyckte mig behövde veta här. Men sen så på fredag kväll så säger Johnny att jag skulle gärna vilja följa med. Så då skickar jag ett sms och säger det till Oliver här då, som är pastor i Korskyrkan. Att imorgon så kommer jag till Hjälmargården. Jag räknar med att vara där 9:30. Och jag tar med mig våran missionär Johnny Martinsson. Vi ses imorgon. Sen så gick vi upp tidigt på morgonen. Vi insåg att för att komma till Hjälmargården så är det ungefär 2 timmar och en kvarts resa. Så då behöver vi åka runt 7:15 tänkte jag. Det är bra tid. Så 7:15 så gick jag och Johnny ut och satte oss i bilen och jag tyckte att jag hade gott om tid. Enda problemet var att det var så trevligt att prata med Johnny så att jag inte riktigt följde min GPS. Jag tog min GPS och så slog jag in Hjälmaregården och sådär och den försökte guida mig. Men jag bara körde rakt på som att jag skulle åka till Uddevalla dit jag åker så ofta. Så att jag åkte fel ett par gånger. Men jag vände och kom tillbaka så den här tidsmarginalen blev ju mindre och mindre. Men sen så ser jag att jag ändå borde hinna. Så kommer jag fram och så ser jag Hjälmaregården. Yes, nu kör vi in och så kommer jag in till Hjälmaregården. Och klockan är 09:43. Yes, jag hann. Jag kommer till och med hinna gå på toaletten innan det att vi går in och liksom ska ha det här undervisningspasset då. Men så kollar jag mig runt och så känns det som att det är inte mycket folk här. Har jag tagit liksom fel datum? Gömmer de sig någonstans? Och det liksom kommer över mig. Att vi är nog på fel plats. Så jag tar upp min telefon och så ringer jag Johnny. Han är bredvid mig. Jag ringer Oliver och han svarar inte. Så jag börjar ta upp min sms-konversation med honom och så går jag tillbaks. Och så ser jag, förra året var de på Hjälmargården. Men i år så är de på en annan gård som heter Björkenäsgården. Och jag bara tänker, jag kan åka 2,5 timme åt helt fel håll. Det här är inte bra. Och du vet alla tankarna som börjar snurra när man tänker, hjälp, hur ska vi ta det liksom digitalt? Ska jag åka och liksom så snabbt jag kan och hoppas att jag hinner till andra samlingen? Ska jag ringa och be om, vad gör vi så här? Jag tänker vi liksom slår in den här nya destinationen, Björkenäsgården. Och det visar sig att Björkenäsgården är 12 minuter bort. Känslan jag fick då var tacksamhet och att det var lite för bra för att vara sant. Så vi kastar oss i bilen igen, 12 minuter bort, kommer fram. Det är 3 minuter kvar tills jag ska börja. Jag hinner gå på toaletten och efteråt så går jag fram, lovsången fejdar och jag tar micken och så kör vi. Så det gick bra. Någonstans där så tänkte jag så här, när jag stod där på Hjälmaregården, tänkte jag. En sån här historia, någon gång kanske jag kan använda den i en bra predikan. Även fast jag inte tänkte det skulle vara idag. Jag visste inte riktigt vad jag skulle ha den till. Men nu har ni fått den. Hörrni, det där med att ha ett mål i livet. Jag tänker att vi alla har det. Att vi alla har vår GPS inställd på någonting. Och att det är olika beroende på liksom var vi är någonstans. Man kan ha de där korta målen. Man kanske har bestämt sig för att göra en sån här, vad heter det, svensk klassiker eller något. Då ska man ju göra sån här 4 stycken lopp. Man ska simma, cykla Vätternrundan. Man ska åka Vasaloppet, man ska simma Vansbrosimmet och sen så är det en till. Och så Lidingöloppet, där har vi de 4. Men vissa har ju såna här mål. Mål som man ska göra. Man kanske har en sån här bucket list. Sådana här mål som man liksom vill göra innan livet är slut eller innan den här säsongen är slut som man är just nu. Jag själv har en sån här 100 böcker du måste läsa innan ditt liv liksom är slut. Så jag håller på att bocka av en efter en på den där. Jag vet inte vilka mål som du har. Jag hörde om en person som hade delat upp sitt liv i 5-års epoker. Tyckte det var smidigt och bra. Och för varje 5-års epok så satte man liksom ett mål. Var vill jag vara om de här, efter de här 5 åren? Ja, men jag vill gå ut med bra betyg efter gymnasiet. Första målet. Jag vill se till att få en bra utbildning på universitetet de nästa 5 åren. Jag vill se till att bli gift. Och det blir liksom det nästa. Och jag vill se till att få 4 härliga barn, kanske man inte är på 5 år. Vem vet, det finns de som har lyckats. Och sen så kom han dit efter det att karriären hade gått bra, familjen var där. Och så undrar han, vad ska jag göra nu då? Alltså när man delat upp livet i de här etapperna och så kommer man till en säsong där man inte riktigt vet vad som är nästa steg. Där man börjar fundera liksom på, ja, men jag har ju levt för alla de här målen, men var är jag på väg nu någonstans? Vilken destination har du knappat in på din GPS? Vilken destination har jag knappat in på min GPS? Förutom Hjälmaregården då. Jag har lärt mig en sak. Och är det någonting som jag kanske vill att du ska ta med dig så är det väl det här. Det är ganska ofta så i livet att det goda är det bästas fiende. Det finns så mycket som är gott i livet. Det finns så mycket som är bra i livet. Men så ofta är det just de goda sakerna som är de bästas fiende. Det finns mycket som är rätt, det finns mycket som är riktigt. Det finns mycket som är värt att eftersträva. Men de bitarna får inte konkurrera ut det som är det absolut viktigaste. Det finns få som växer upp i livet och säger, jag skulle önska att jag fick bli missbrukare när jag blev stor. Det finns få som växer upp i livet och säger, jag skulle vilja bli kriminell och droghandlare eller någonting annat. Jag skulle vilja bli skattefifflare eller you name it. De här bitarna skulle vi alla kunna säga, det här är ingenting som vi strävar efter. Ingenting som vi strävar åt. Så vi kan liksom lägga dem i en kategori för sig och vi inser när vi är där att det här är ett misslyckande. Vi kan försöka göra det bästa av situationen, vi kan försöka ta oss ut ur de där liksom lägena. Men det är ingen som någonsin har velat hamna där. Stora problemen i livet handlar kanske inte om de delarna. Utan när det blir konkurrens mellan 2 stycken delar som faktiskt båda 2 är viktiga. Men där man väljer det som är det näst viktigaste. Jag tror du känner igen konflikten som kan uppstå. När man har ett jobb som är tufft. Och när du har en familj som behöver dig. 9 av 10 skulle säga familjen är viktigare. Men det finns också ganska många som kan vittna om att man säger att ofta så väljer man jobbet ändå. Man väljer att jobba sena kvällar. Man väljer att lägga mycket övertid. Man väljer att satsa på sin karriär. Även fast man vet att det inte är det viktigaste. Båda 2 är viktiga. Men man väljer det näst viktigaste på bekostnad av det som är det viktigaste. Så vad är familjens största fiende? Ja, i den här så är det inte alkoholism, missbruk eller något annat. Det är inte det som är den största fienden för den familjen. Din största fienden är din briljanta karriär. Det goda är det bästas fiende. Och där behöver vi lära oss att leva i den vissheten. Det finns mycket som vi säger att vi bara ska göra. Och jag är inte bäst på det här. Jag sa till min fru i morse på det här. Nu kommer 3 dagar och då kommer bli riktigt mycket. Det här kommer bli en vecka som är utöver det vanliga. Och hon säger till mig, ja det blir som alla andra veckor. Så här. Så inser vi, det kanske varit lite för många veckor och det har varit lite för mycket just nu. Du vet, att säga jag ska bara, det kan man göra om det ibland. Annars så blir de delarna till ditt liv. Det vi lär oss, och kanske det som jag vill säga också med det härifrån, det är där din skatt är, där kommer ditt hjärta att vara. Där din skatt är, där kommer ditt hjärta att vara, betyder inte att du kommer att älska, att du kommer ge till det du älskar, utan det betyder att du kommer älska det du ger till. Om du investerar mycket tid och pengar och kraft i ditt jobb till exempel, då är det du kommer älska. Investerar du mycket tid, pengar och kraft i någonting annat, så är det som du kommer att älska. Du bygger hela tiden ditt altare. Du bygger tillbedjan genom dina livsval. Ditt hjärta kommer dras till det som du väljer att prioritera. Även om det inte var viktigt för dig innan, kommer det att bli viktigt för dig, eftersom att det är så som det liksom funkar. Den här texten idag, den talar om att det finns ett val som vi behöver göra. Att det finns ett val som vi står inför och som hela livet handlar om. Och att till slut så delas det upp i 2 stycken kategorier. Bara. Bibeln talar om att det finns 1 mål. Och det är att lägga sitt liv vid Guds fötter. Att säga mitt liv kommer ifrån dig. Och därför ska det få tjäna dig. Den vers som kanske flest kan, även om man inte går i kyrkan, är: ty så älskade Gud världen att han gav den sin enda son, för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv genom honom. Ty så älskade Gud världen. Det är hela skapelsen. Det är alla djuren och allting. Men det är framför allt dig och mig. Han älskade dig och mig så högt att han gav sig själv för oss. För att han ville rädda mig. För att han ville visa att hans ansikte är vänt mot mig, så att jag kan vända mitt ansikte till honom. Och när vi ser på liksom den här uppenbarelseboken, men också de andra texterna i Bibeln, så ser vi att hela historien sammanfattas i den här inbjudan som vi ser här. Att en gång vid tidens slut så kommer vi stå där vid valet. Älskar vi honom lika mycket så att vi kan ge vårt liv för honom? Eller har vi älskat någonting annat högre än Gud? Har vi satt in vår GPS på Hjälmargården, som är fel destination? Eller har vi satt in vår destination på rätt destination, som på det här är Björkenäsgården? Jag vet inte, det kanske finns fler Björkenäsgården. Men jag kunde ställt in min destination på vart som helst annars. Jag skulle ändå kommit fel. Det finns bara en enda destination som är rätt. Och det är ju grejen här. Och det är kanske det som folk tycker är det mest problematiska med den kristna tron. Att vi tänker att det finns så många olika vägar som leder rätt. Det är inte den kristna tron. Den kristna tron säger att det finns en GPS-destination som leder dig till rätt mål. Om du säger, Gud, jag ger dig mitt liv, så har du ställt in rätt GPS-destination. Alla andra GPS-destinationer är fel väg. Då har du låtit det goda få bli viktigare än det bästa. Han som älskat dig högre än allting annat. Han har gett dig himlen i sig själv. Han har vänt hela sitt liv till dig. Och han säger, allt är ditt om du ger dig själv till mig. Hela himlen och all dess välsignelser tillhör dig. Om du bara ger mig ditt hjärta. Det här gestaltas i den här boken som ett bröllop. När vi talar om Kristi brud så tänker många på Knutby. Men i Bibeln så handlar inte Kristi brud om en person. I Bibeln så är Kristi brud alla de som väntar på hans ankomst. Det är alla de som står och väntar på att han kommer tillbaka. Det är alla de som väntar och som förbereder sig själva på att han en dag kommer tillbaka. Som riktar sina liv mot detta. Jag ska läsa en text ifrån andra Korintherbrevet 11 och 2. Som talar i den här metaforiken. En av de tydligaste metaforiken om Guds kärlek handlar om att han, Gud, älskar så som en make älskar sin brud. Och då står det så här, jag vakar över er, säger Paulus, lika svartsjuk som Gud. Jag har ju trolovat er med en enda man, Kristus, och vill överlämna en ren jungfru till honom. Men jag är rädd för att liksom ormen överlistade Eva med sin slugit, så ska också era tankar förföras och lockas bort från uppriktigheten och renheten gentemot Kristus. Ty om någon kommer att förkunna en annan Jesus än den jag förkunnar, eller om ni får en annan ande än den ni en gång fick, eller ett annat evangelium än det ni tog emot, då står ni gladligen ut med det. Paulus använder den här bilden av att det är ett äktenskap som väntas. Det är en kärleksrelation mellan Gud och mänskligheten, mellan dig och honom. När vi talar om svartsjuka så är det inte något positivt. Vi tänker, ja, är du svartsjuk? Jag har väldigt sällan hört det som något positivt. Men här så använder Bibeln det här, och det används ofta som någonting som Gud känner gentemot dig och mig när vi blickar någon annanstans. Ty så älskar Gud dig att han gav sitt allt. Och när du blickar någon annanstans ifrån så går hans hjärta sönder. Det krasas eftersom att han älskar dig. Ända sedan du föddes har han fäst sina ögon på dig. Han har sett dig, han har älskat dig. Även om du inte känt hans närvaro har han alltid funnits där. Han har stått vid din sida och han ropar till dig. Han håller ut sina armar utsträckta mot dig och han säger kom. Och när du inte ser honom eller bekräftar honom så är han svartsjuk. När du sätter någonting annat högre än honom, när din GPS-nål är liksom satt på någonting annat, kanske nära men ändå inte rätt, så går hans hjärta sönder. Precis som mitt eller ditt hjärta går sönder när den kvinna eller man som vi älskar älskar någon annan. Den bilden är en fruktansvärt bra bild av Guds kärlek gentemot oss. Hans passion och lidelse gentemot oss. Igår tror jag, eller var det i förrgår, jag vet inte. Så var det Stockholm Marathon. Var det igår? Jag läste i Dag att det var 18 000 som sprang i Stockholm Marathon. Och för något tag sedan så var det Göteborgsvarvet. Och både Göteborgsvarvet, så var det, ja, det var ganska många som kollapsade då. Det var till och med någon som dog, tror jag. Och igår så var det folk som fick åka till sjukhus och det var 15 stycken som kollapsade. Ponera nu att vi satt vår GPS-nål rätt. Vi har hittat liksom målet som är rätt mål. Man behöver fortfarande öva. Man behöver fortfarande se till att träna för att loppet ska kunna genomföras. Du kan inte bara sätta liksom GPS-nålen och sen tänka att bilen kommer köra sig själv. Ja, de nya bilarna gör ju nästan det. Men ni förstår vad jag menar. Du kan inte bara anmäla dig till klassiken och tänka att loppet kommer springa sig själv. Du måste cykla, du måste simma, du måste springa, du måste öva på skidor. Om du aldrig stått på skidor innan du ställer dig på Vasaloppslinjens liksom startpunkt så är det högst tveksamt om du kommer klara 9 mil. Är det 9 mil? Jag tror det. 9 mil på skidor. Saken är när Paulus talar om det här. Han tar boxningsringen och så säger han så här: jag står i en boxningsring och jag fightas för att vinna. Och så säger han: jag står på den här mål, liksom, vad heter det, startlinjen. Och jag går ner i startblocken och nu ska jag springa. Jag springer för att vinna. Det här kräver övning. Det här kräver dedikation. Det kräver att man riktar livet och har ett fokus framåt. Man säger att för att bemästra någonting, för att bli riktigt duktig på det, typ att lära sig piano och bli briljant på det, att lära sig ett nytt språk och verkligen kunna det flytande, eller att kunna en idrott och kanske slå ett världsrekord, då ska man lägga ner 10 000 timmar. Det finns de som är födda till att vara briljanta, men få föds ut och sätter sig och spelar Beethoven det första de gör. Utan du måste öva. Du måste öva, öva, öva. 10 000 timmar för att bli riktigt bra på det. Och jag tänker att det här handlar om de delarna som vi liksom har som gåvor i oss. Men det handlar också om livet. Om vi ska bli riktigt duktiga på att nå det målet som vi har, så behöver vi träna på det. Vi behöver träna på att se in i framtiden. Och vi behöver leva det livet just nu. Öva oss på hur kommer det vara där framme. Hur ska jag ta mig dit? Och det här är någonting av det som vi kristna behöver få bli bättre på. Vi behöver läsa Uppenbarelseboken men också andra texter. Och så behöver vi tänka, vad är det Gud säger om världen där framme? Vad är det Gud har för vision av världen där framme? Och hur lever vi det idag? Hur lever vi det idag? Och det här behöver få påverka de mest praktiska delarna i vårt liv. När vi ser världen där framme så ser vi en ny skapelse. Det står om gator av guld. Handlar det om att gatorna är av guld? Vissa tror det, jag tror inte det. Jag tror att det handlar om en ny fräsch skapelse där allting är perfekt. Du vet, vårt jobb idag är att jobba för att den här skapelsen ska bli perfekt nu. Det är vårt sätt att jobba oss in och öva oss in i det som är vårt mål. Du vet, plocka skräp med den insikten är ett sätt att öva sig in i framtiden. Att gå en promenad och ta upp lite skräp. Då säger vissa här, jag plockar bara skräp. Ja, men jag förbereder mig också för framtiden. Du vet, det står att den tiden som kommer, där ska det inte finnas någon fattigdom längre. Det ska inte finnas någon hunger längre. Det ska inte finnas någon sjukdom längre. Så att ta och skriva på en check och ge till en biståndsorganisation eller att ge bort till någon som behöver. Det är inte bara någonting vi gör för att vi var allmänt trevliga och goda människor. Vi gör det som en profetisk handling om framtiden. Att det kommer en tid då det inte finns någon fattigdom längre. Det kommer en tid då det inte finns någon hunger och det inte finns någon sjukdom. Därför gör vi det nu som en handling nu för att öva oss in i framtiden. Det finns de som debatterar liksom kristen pacifism. Ska man vara kristen och pacifism? Tidigare så var i princip alla frikyrkliga pacifister. Det fanns inte de som, det kanske fanns men det var ovanligt, att man valde att gå lumpen med vapen i hand när man var kristen. Varför? Därför man tänkte att freden bars fram av den kristna tron. Därför att där så ska lejon och lamm ligga sida vid sida. Där ska freden råda. Där in i framtiden, där finns ett fredsrike. Så vad gör jag då? Jag talar och lever det här och nu genom att jag lägger ner mina vapen här. Att se till att leva i framtiden, öva sig in i detta så att jag blir en försmak utav himlen. Någonting som har liksom fäst en kedja i hoppets land, dra ner det hit. Jag får bli ett hopp genom att jag lever där och övar mig för det. Vi firar nattvard varje söndag. Och den här texten talar om det. Den säger att vi är välkomna till lammets bröllopsmåltid. Det är den måltiden som vi firar här varje söndag. Det är ett bröd som vi bryter. Det är en kalk som vi delar emellan varandra. Du får möjlighet att ta den och skicka den vidare. Och för varenda gång som den skickas så är det ett vittnesbörd av vad som väntar oss. Vi bryter brödet och påminner oss om vad han har gjort. Men vi bryter också brödet och vet att han säger att jag kommer inte äta detta brödet eller dricka denna bägare förrän den gången som vi möts i härligheten. Därför är det inte bara en påminnelse. Det är inte bara ett vittnesbörd om vad som är framåt. Det är en förkunnelse in i den här världen just nu om att den framtiden väntar oss. Det är ett hopp och en förkunnelse om att det finns en annan värld som väntar oss. Att det finns försoning. Att det finns hopp för de hopplösa. Att det finns befrielse för de som är sjuka. Att de som är fattiga inte alltid behöver vara fattiga. För varenda gång det här brödet bryts så är det en förkunnelse om någonting större. Det är därför den tidiga kyrkan var noga med att sätta nattvardsbordet i centrum, inte predikan, för sin tro. Varje söndag firade de nattvard därför att de ville förbereda sig för den himmelska måltiden. För en gång är vi där. Vårt liv handlar om det. Som kristna, sätt in ditt mål rätt. Skingra molnen. Fäst din blick på Kristus och sätt en GPS-nål där. Och sen lev det livet. Gång på gång på gång. Fatta beslut om att dra den tiden hit. Gör det. Jag ska gå mot avslutning. Innan det ska jag läsa ett citat. Ett citat som kan verka märkligt. Jag läste för ett tag sedan en bok som heter Bröderna Karamazov, skriven av Fjodor Dostojevskij, en rysk klassiker, som handlar om några bröder som brottas med tron. Och en av de här väljer att bli munk och han följer en andlig ledare. Och så läste jag om den här boken, så visste det här var en verklig person som heter Tikhon av Sadonsk. Och så var det ett citat av honom som stod där, och det har i säkert 10 år naglat sig in i mitt liv. Försök att lära känna dig själv och din egen ondska. Tänk på Guds storhet och ditt eget elände. Meditera över Kristi lidande, vars kärlek och lidande övergår vårt förstånd. Tillskriv Gud det goda du gör. Tänk inte på en broders synd utan på vad som är hos honom som är bättre än hos dig själv. Fly från ära, lovprisning, glory, honor and praise är det på engelska. Men om detta är omöjligt, var ledsen över att det är din lott. Var välvillig mot människor av låg härkomst. Var villig och lydig, inte bara mot dem som är ovanför utan också mot dem som är nedanför. Ju lägre vi är i anden, desto bättre känner vi oss själva. Och utan ödmjukhet kan vi inte se Gud. Och jag funderar på varför det här bibelordet har talat till mig. Och jag ska dela någonting som kanske inte är det vackraste just nu. Men ibland tänker man att man är ganska bra. Ibland så tänker man att man är rent av förträfflig. Och jag inser att det finns en kamp för bekräftelse. Där man känner att man hela tiden försöker få andras blickar på sig. En tävling mot andra där man försöker komma högre i någon form av hierarki. Att jag tror att jag är någonting för att jag är så duktig. Att jag tror att jag är någonting för att jag är så bra. Att jag kanske satt upp ett mål och titta vad långt jag har kommit för att nå det här målet. Titta hur mycket jag har strävat mig fram. Titta på mig, hur duktig jag är. Ser ni hur många goda gärningar jag har? Ser ni hur långt jag har kommit? Och helt plötsligt så är vi tillbaka precis där vi började. Där målet inte längre har blivit Gud. Utan målet är min egen briljanthet. Att få bli bekräftad är det viktigaste i mitt liv och inte Gud själv. Och det är just därför som Gud tycks öppna riket för dem som tror sig förtjäna det minst. Och ibland stänga det för dem som tror sig kunna äga det och förtjäna det. Den här texten säger, det är bara av nåd. Du är välkommen till lammets måltid. Du är välkommen hem. Men det är inte din förtjänst, utan det handlar bara om att du har lagt ditt liv i hans händer. Det står så här, hans brud har gjort sig redo. Hon har fått rätt kläder att klä sig i skinande vitt linntyg. Och det är de rättfärdiga gärningarna. Hon har fått dem, hon har inte förtjänat dem. Det finns de delar som vi kan göra för Gud. Men det är egentligen bara en enda sak. Det är att falla ner vid hans fötter, att omfamna hans kors och säga, Gud, jag ger dig mitt allt. Jag sätter mitt mål vid dig. Jag sätter min förtröstan till dig. Jag sätter mitt hopp till dig. Och allt annat handlar bara om nåd. Att få förmånen att få följa honom handlar om att tillsammans påminna oss om det första vi gjorde. Fäst din blick på Jesus. Håll ut. Lär dig kämpa den goda kampen. Men det är inte du som vinner det. Det är han som vinner för dig. Den här texten handlar vidare om hur han som ryttare rider fram och hur en armé rider bakom honom. Och denna armé är vi. Men det enda vi gör är att vi följer i hans fotspår. Om han går åt ett håll så går vi dit, och om han går åt ett annat håll så går han dit. Tidigare i boken har det stått, där är lammet. Och vilka är vi? Jo, vi är de som följer lammet vart det än går. Det kristna livet är supersvårt eftersom det handlar om att lägga ner allt vi har. Men det kristna livet är också superenkelt, för det handlar bara om att säga, du får allt jag är. Det är det saliga bytet, och det är vad den här texten handlar om. Och nu har vi bara 3 kapitel kvar. Herre Jesus Kristus, vi tackar dig för att vi får kliva in i det som är framtidens bröllop. Vi får fästa vår blick på dig, vi får sätta dig som det viktigaste, och du får lyfta oss mot dig. Herre, låt oss se dig för den du är, och låt oss se oss för dem vi är. Vi tänker att vi många lever goda liv och bra liv, men har vi satt vår GPS-nål rätt eller har vi satt den helt fel? Herre, jag ber att du ska låta oss få se dina utsträckta händer. Allt vad du har gjort för oss. Upptänd en kärlek i våra liv så vi kan se dig.
Amen.
Visa Jesus för oss, Herre. Helige Ande, kom och måla Jesus för våra ögon. Så vi kan se vem du är. Låt oss inse att vi kan bara sträcka ut våra händer och ta emot från dig. Och du inbjuder oss till ett liv i gemenskap med dig. Ett liv som slutar i att vi en gång kommer få lägga ner allt för dig och bli allt i dig. Och du som är här idag är välkommen på den vandringen. I Jesu namn. Amen.
Välkomna att stå upp.